Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera bokjänken. How Great Ideas Happen, The Hidden Steps Behind Breakthrough Success är en fackbok om kreativitet skriven av kognitionsforskaren George Newman. Boken vänder sig mot den välkända bilden av idén som en plötslig blixt som om bara särskilt begåvade personer kan drabbas av originalitet. Newman beskriver istället kreativitet som ett arbete där man letar, avgränsar, prövar och bedömer. Hans centrala metafor är arkeologi. Precis som arkeologen inte gräver planlöst utan undersöker marken och arbetar metodiskt behöver den som vill utveckla en idé söka ett problemområde på ett systematiskt sätt. Med exempel från konst, musik, film, forskning och näringsliv visar han hur nyskapande ofta bygger på att något redan existerandes mönster upptäcks. Omformas eller kombineras på ett nytt sätt. Syftet är både förklarande och praktiskt. Newman vill ersätta väntan på inspiration med en process som gör kreativt arbete mer hanterbart, utan att förneka att tur, tid och omdöme också spelar roll. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, kreativitet som arkeologi, inte som en plötslig snilleblixt. Bokens viktigaste omtolkning är att stora idéer sällan bör förstås som skapelser ur tomma intet. Newman använde arkeologi för att beskriva dem som upptäckter. Det betyder inte att människan passivt hittar färdiga lösningar, utan att hon upptäcker oanade möjligheter i material, problem, traditioner och samband som redan finns. Perspektivet flyttar fokus från den enskilda, magiska stunden till hur man söker, istället för att fråga hur man kan tvinga fram en helt originell idé. Blir frågan var det finns ett lovande område att undersöka och vilka samband som ännu inte har uppmärksammats. Detta ger också en mer realistisk bild av kreativitet. Konstnärer, forskare och entreprenörer arbetar ofta med befintliga former, tekniker och begränsningar. Det nya uppstår när dessa används på ett sätt som tidigare inte prövats eller inte värderats rätt. Newman illustrerar detta med bland annat Jackson Pollocks måleri, Paul Simons arbete med Graseland och koreanska filmskapares studier av utländska filmer. Exemplen understryker att påverkan och noggrann observation inte är motsatsen till originalitet. De kan vara råmaterialet för den. För läsaren innebär modellen att kreativitet blir mindre beroende av självbilden som kreativ person och mer beroende av uthållig, riktad undersökning. För det andra. Första steget är att kartlägga rätt problem innan idéarbetet börjar. Newmans första steg, surveying eller kartläggning, handlar om att hitta ett problem som verkligen är värt att arbeta med. Han invänder därmed mot vanan att behandla brainstorming som kreativitetens naturliga början. Att börja producera förslag innan man vet vad som behöver lösas liknar, i hans metafor, att gräva vad som helst i hopp om att finna något värdefullt. Kartläggningen kräver att man uppmärksammar spänningar, luckor och återkommande irritationer. Ibland visar ett problem sig just genom att något inte riktigt stämmer, trots att rådande lösningar verkar accepterade. Den sortens obehag kan vara mer användbart än en tydlig beställning, eftersom det pekar på en begränsning i hur frågan hittills har formulerats. För svenska verksamheter kan detta exempelvis betyda att inte omedelbart be om idéer till en digital tjänst, utan först undersöka varför invånare, kunder eller medarbetare fastnar i en viss del av processen. En bättre problemformulering begränsar inte kreativiteten på ett negativt sätt. Den gör sökandet mer träffsäkert. Bokens poäng är att problemvalet påverkar vilka idéer som överhuvudtaget blir synliga. Kreativt arbete blir därför inte bara en fråga om att producera fler svar, utan om att se till att man ställer en fråga som öppnar ett meningsfullt fält av möjliga svar. För det tredje, gridding gör idésökandet systematiskt genom ramar och oväntade jämförelser. Efter kartläggningen följer gridding. Ett steg som kan beskrivas som att dela upp sökområdet i tydliga delar. Arkeologer använder ett rutnät för att dokumentera vad fynd görs och för att undvika ett osystematiskt grävande. Newman överför principen till idéarbete. En vägledande fråga fungerar som kompass, medan ramar hjälper personen eller gruppen att undersöka problemet från flera håll. Detta är viktigt eftersom fri association utan struktur ofta återvänder till välkända och lättillgängliga lösningar. Ramar kan istället skapa produktiva begränsningar. Man kan exempelvis undersöka olika användare, olika skeden i en process, olika resurser eller lösningar från helt andra områden. Boken betonar särskilt att man både kan tänka inom en given ram och hämta impulser utifrån. Begränsningen håller arbetet relevant, medan jämförelsen med andra fält motverkar att man fastnar i invanda antaganden. I en svensk kontext kan en kommun, skola eller arbetsplats använda detta för att studera hur andra sektorer hanterar samma typ av friktion utan att mekaniskt kopiera deras lösningar. Gridding är alltså inte ett recept på idéer. Det är ett sätt att organisera uppmärksamheten så att fler möjliga samband faktiskt blir synliga. Därmed visar Newman att struktur och kreativitet inte behöver vara motpoler utan kan förstärka varandra. För det fjärde, att gräva fram många förslag kräver att skapande skiljs från bedömning. I steget digging är målet att få fram ett stort och varierat material av möjliga idéer. Newman betonar att människor ofta avbryter detta arbete för tidigt. En vanlig orsak är att varje nytt förslag genast granskas som om det måste vara färdigt, realistiskt och överlägset. Då blandas två mentala uppgifter som fungerar olika, att skapa alternativ och att bedöma dem. Den tidiga bedömningen gör att välbekanta förslag gynnas, eftersom de känns lättare att förstå och försvara. Mer ovanliga idéer kan däremot först framstå som ofullständiga, abstrakta eller rent av obekväma. Enligt bokens process bör de därför få existera en stund innan de avfärdas. Kvantitet är inte ett mål i sig, men ett sätt att öka chansen att upptäcka variationer, kombinationer och små avvikelser med potential. Newman lyfter också betydelsen av små justeringar. Den beskriver som att hitta sina fem avgörande förändringar. Historien om hur en snabbare version av Please Please Me förändrade låtens verkan visar principen. Ett genombrott behöver inte vara en helt ny grundidé, utan kan ligga i tempo, form, målgrupp, sammanhang eller genomförande. Den praktiska konsekvensen är att arbetsgrupper behöver avsätta särskilda tillfällen för öppet utforskande innan de går över till budget, risk och genomförbarhet. Det skyddar inte alla idéer, men det ger de mest oväntade en rimlig chans att utvecklas. Slutligen, siktningen kräver tid, distans och lärande från idéer som inte håller. Det fjärde steget, sifting eller siktning, handlar om att avgöra vad som är värt att utveckla. Här är Newman tydlig med att ett stort idéflöde inte räcker. Materialet måste granskas, jämföras och testas. Samtidigt varnar han för att lita allt för mycket på den omedelbara magkänslan. Människor är ofta dåliga på att värdera sina egna idéer direkt efter att de uppstått. Dels kan nyhet ge en överdriven känsla av entusiasm, särskilt när man själv har kommit på förslaget. Dels kan en lovande idé kännas främmande därför att den ännu inte har fått en tydlig form. Tid och avstånd kan därför förbättra omdömet. När den första förälskelsen eller motviljan har lagt sig blir det lättare att se om idén löser det ursprungliga problemet. Om den går att vidareutveckla och vad som faktiskt behöver ändras. Siktningen handlar också om att använda motgångar som information. En idé som misslyckas kan visa att problemet är fel avgränsat, att en liten detalj behöver ändras eller att tidpunkten är olämplig. Istället för att se misslyckandet som slutgiltigt kan man återvända till tidigare steg i processen. Det gör modellen cirkulär snarare än linjär. Författarens viktigaste invändning mot snabb idékultur är därför inte att beslut ska dras ut i all oändlighet. Utan att omdöme behöver en process som är tillräckligt lång för att skilja verklig potential från första intryck. Sammanfattningsvis, How Great Ideas Happen passar läsare som vill ha en forskningsnära men lättillgänglig bok om hur kreativt arbete kan organiseras. Den är relevant för formgivare, författare, entreprenörer, chefer, lärare och personer inom offentlig sektor. Men också för den som vill förstå varför idéer ibland uteblir trots att man försöker hårt. Bokens främsta praktiska värde ligger i att den gör processen konkret. Läsaren får ett språk för att skilja mellan att välja problem, strukturera sökandet, generera alternativ och bedöma vad som är värt att gå vidare med. Den uppdelningen kan minska både planlöst brainstormande och alltför snabba avfärdanden av ofärdiga förslag. Intellektuellt utmärker sig boken genom att den inte gör kreativitet till antingen medfödd talang eller en mekanisk checklista. Newman lämnar utrymme för tillfälligheter, smak och uthållighet, men visar samtidigt varför systematiskt sökande ökar möjligheten att finna något användbart. Jämfört med många böcker i samma genre, som främst erbjuder vanor, uppmaningar eller löst hållna inspirationstekniker, har den en samlande metafor med tydliga arbetssteg. Arkeologin förklarar varför begränsningar, mängdträning, distans och noggrann utvärdering har skilda funktioner. Boken lovar inte att varje process leder till ett genombrott. Dess mer trovärdiga bidrag är att den visar hur kreativa chanser kan undersökas metodiskt och hur små förändringar ibland kan göra större skillnad än jakten på den helt nya idén. Om du vill stödja George Newman, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!